Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
I'm amazed how many people own stocks. They would not be able to tell you why they own them. They couldn't say in a minute or less why they own it. Actually, you really press them down, they'd say, the reason I own this is the sucker's going up.
There's enough cash in the financial system, and there is an infinite amount of cash at the Federal Reserve, an infinite amount of cash.
Put that check in a money market mutual fund. Then we'll reinvest the earnings into foreign currency accounts with compounding interest, and it's gone.
So they had to do something. All they had left was just to print money and start buying things. And that's what they did.
Quick buck artists come and go with every bull market, but the steady players make it through the bear market.
They say money can't buy happiness. Look at the fucking smile on my face.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Maker. Så idag, Fabian, har vi med oss en gäst igen. Det är ju Coeus Cap från Twitter. Kanske, han gillar ju momentum, och just nu känns det som att han har ganska mycket momentum på Twitter, eller hur?
Absolut, fortfarande lite Twitterkonto, men kanske ett som borde bli lite större över tid, för han kommer med mycket smått och gott om kvantitativa strategier och statistik på börsen.
Ja, det är riktigt toppenkonto. Vi har gjort så förut, ja. Vi har, tycker ju att vi har en liten förmåga att hitta de här guldkornen på Twitter och lyfta upp dem i podden.
Snacka om att klappa sig själv på ryggen.
Ja, men ibland får man göra det. Men för att väga upp det lite grann, så kan vi bara snabbt också nämna att det har ju blivit lite tokigt i senaste två av nyliga avsnitt här. Så balanserar ut det här. Vi pratade ju för några veckor sedan om Peter och PG Gyllenhammar. Eller du pratade om Peter Gyllenhammar och jag började snacka om PG Gyllenhammar i tron om att det är samma person. Och sen så pratade vi om det igen förra veckan, och då fick vi faktiskt ett mejl så att nej, men nu får det räcka. Nu har ni gjort det två gånger om. Så att jag vill bara klargöra det att Peter Gyllenhammar och PG Gyllenhammar, det är ju två helt olika versioner. Peter Gyllenhammar är förvaltare, eller miljardär är han väl till och med. Och PG Gyllenhammar är gamla Volvo-bossen, om inte jag minns fel, va?
Jag tänkte att det var så här roligt internskämt. Vi fortsätter köra på det. Min sagt är ju lite inspo för alla som lyssnar, för de här killarna är så jävla dumma i huvudet, de har ingen aning, men ändå så kan jag få hyfsad avkastning. Shit, då borde jag kunna få jättebra avkastning.
Ja, nej, det var bara helt och hållet min obildning. PG står ju för Per någonting, så att jag hade rört ihop det lite i huvudet. Sen tänkte jag bara en annan, nu när vi ändå håller på med sån här housekeeping som Sam Harris brukar kalla det i sin podd. Jag tänkte på det här med Twitterfrågor. Vi gör ju ofta så, som till exempel nu inför det här avsnittet, så går vi ut på Twitter och säger att vi ska intervjua den här personen. Har du några frågor du vill ställa? Och det är jättebra, vi brukar få jättebra respons på det. Och jag uppmuntrar fler att svara på det, för det är jättekul när det kommer in frågor. Men då var det någon gång någon som kommenterat, men varför tar ni aldrig upp de här frågorna? Varför ber ni om frågor om ni sen inte tar med dem i podden? Och då vill jag bara påpeka att vi gör alltid det. Vi tittar alltid igenom de här frågorna och använder dem och väver in dem i vårat. Men vi läser inte rakt av att längre att Fabian har skrivit och frågat det här. Utan vi försöker väva in det i samtalet så att det ska bli lite mer naturligt. Så att vi tar verkligen och tittar igenom de här frågorna och använder dem. Så att vi är jättetacksamma för alla bra frågor vi får in.
Och framförallt så tar vi credden själva då, så att folk tror att vi är smartare än vad vi egentligen är. Och en anledning om just din fråga inte dyker upp, då kan det också vara för att det var en jävligt dum fråga.
Eller att den inte passar in av någon annan anledning, eller tidsbrist, eller vad som helst, för att inte skicka folk under bussen. Men vi ska hoppa in på dagens avsnitt med Quius Cap. Det här blir ett superbra snack om framförallt mycket kvantitativa strategier. Quius Cap är ju en statistiker i grunden, så det var jättespännande att höra ett lite mer tekniskt perspektiv på det här med börsen än vad vi kanske har. Men som vanligt, innan vi hoppar in på det, så ska vi påminna om att det inte är någon rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker, gör alltid en egen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med
risk.
Då säger vi välkommen till podden, känd från Twitter, Quius Cap. Uttalade det rätt?
Jag tror det.
Eller vill du gå under något annat namn?
Ja, men vi kan köra på det.
Ja, då kan vi väl börja där kanske. Först kan du gärna få berätta för våra lyssnare vem du är, men sen så kan du också få berätta var namnet kommer ifrån. Jag har ju läst mig till att det är en av titanerna i grekisk mytologi, men du kan ju få dra historien bakom namnet och vem du är.
Ja, men jag är 27-årig kille från Göteborg, statistiker till yrket, jobbar med utforskning på inom pharma och innovativa studiedesigner. Så jag forskar mycket inom machine learning, AI och dess applicering på utveckling då. Och har väl investerat sedan jag var 12 med varierande framgång. Men som efter jag började då investera kvantitativt för 6 år sedan. Så slutet fall gick mindre dåligt i alla fall. Så det kan man väl, en trendvändning.
Och namnet då?
Ja, namnet, det är ju, alltså det är det här, det är titanen om, frågande titan. Och det var väl det som jag tycker är spännande med investeringar, just att man ställer frågor och man försöker lista ut saker och man tar ingens ord för det. Det heter Aenilius Verba, take no man's word for it, är också ett sånt talesätt att vara ständigt frågande och fråga, men varför är det på det här sättet och varför ska det fortsätta vara på det här sättet och kan det vara på något annat sätt?
Är du väldigt intresserad av grekisk mytologi överlag?
Nej, alltså det var väl lite som ett skämt också att döpa sig till det, för att det är sån huvudregel, alltså min tumregel inom hedgefonder är ju det att är det en fond som är döpt efter en grekisk gud eller någon stjärnkonstellation, så vet man att den fonden sprängs ganska snart. Så.
Jag tänkte, vi har haft med Kristoffer Andersson i podden som har skrivit de här börspsykologiböckerna bland annat. Mm. Och han, vill jag minnas, är väldigt intresserad av, kanske inte romersk mytologi i och för sig, men romartiden i alla fall. Han har ibland skrivit någon bok om romartiden också. Så jag tänkte,
men det hände på riktigt,
kanske vi
Niklas.
Sakta men säkert kan bygga upp en historisk linje. Ja, men grekerna var också på riktigt, Fabian.
Men inte mytologin kanske.
Okej, men vart kommer ditt intresse för investeringar ifrån då? Du sa att du började investera redan vid 12 års ålder. Ja. Hur kom du in på det?
Ja, alltså hela min familj har väl en lång bakgrund. Min farfar var gammal entreprenör och höll väl på redan på 20-talet med så här valutahandel. Vet, köpte schweizer frank, sålde krona för räntedifferensen. En klassisk carry trade. Körde han då redan då. Så jag är väl uppvuxen med detta. Och sen så kom ju då finanskrisen där. Tänkte jag att nu har saker gått ner. Nu kan man ju då. Någonting som kostade 100 spänn för ett år sedan kostar 5 spänn idag. Måste vara billigt. Men då lärde man det. Det finns alltid 100% nedsida. Saker kan alltid gå konkurs. Och det gjorde det. Och sen så har man gått på diverse nitar och över åren. Så det är väl där det började. Och sen så var det då en kamp att försöka hitta hur är det man tjänar pengar och vad är det man tjänar pengar på. Och hela de här grundtankarna bakom på vad är det som jag behöver göra för att uppnå överavkastning. Och det är väl det som för mig fram till att det innebär ju vissa saker. Det innebär att man har mer rätt än motparten. Om ett visst utfall. Om marknaden tror att det är 10% tillväxt i kommande rapporten, då finns det ju ingen alfa för mig om jag också tror det i det innehavet. Utan det handlar alltid om som ett parti poker i princip. Jag har min hand och försöker gissa på vad andra tror jag har. Och sen när omständigheten ändras, när nya kort kommer upp på bordet, så måste jag ju ändra mitt tillvägagångssätt och min allokering.
Och som du säger, du jobbar ju med statistik och du håller ju på med, som jag förstått, väldigt mycket med systematisk handel eller kvantitativa strategier. Du beskriver dig själv också på Twitter som en datadriven spekulant. Vill du beskriva din investeringsstrategi och hur kom du in på hur kom du in på kvantitativa strategier?
Absolut. Jag tror att det finns egentligen bara ett huvudkoncept inom investering som alla framgångsrika investerare har gemensamt. Och det är betala mindre än vad någonting är värt. Eller hitta felprisade bets är vi kanske ännu mer generellt. Och så, hur gör jag det? Så, och då kan man på olika sätt. Men ett sätt, men jag är liksom, jag vet att jag själv är väldigt dålig på att hantera mina egna känslor. Jag blir väldigt, ligger jag snett så blir jag väldigt påverkad av det. Så då kommer jag på att jag måste skydda mig själv från mig själv och mitt eget beteende. Jag tror att jag är sämre än snittet på detta. Så det var en nödvändighet för mig. Och då försöker jag bara tänka på vad är det människor överlag felprisar? Man kanske har överreaktion på lång sikt på tillväxtdata. Det är så, det slutar ju med värdeanomalin. Folk är för pessimistiska på vissa horisonter. Lönsamhetsanomalin. Folk underprisar till lönsamma bolag och sen momentum. Så detta är egentligen bara ett sätt för mig att systematisera kartläggning av andras feltänk. Och sen skydda mig själv från, ta mig själv ur processen för att inte förstöra detta.
Och vill du beskriva då, hur ser liksom själva strategin ut exempel som du följer? Eller har du flera olika strategier? Eller? Beskriv ditt portföljtänk.
Ja, men det är ganska, alltså den är ju superenkel, ska jag säga. Så det är som kallad multifaktormodell, som vi kallar det. Det är värde, momentum, lönsamhet. Så det är ju snarlikt Magic Formula med momentum, fast det är lite mer annat tänk på balansräkningarna. Det är lite annorlunda. Magic Formula till exempel kan vara ganska, du har ju bara, i det läget har du bara EV/EBIT och Return Invested Capital, vilket är, har sector bias, och du kanske vill kolla på vissa industrier passar ju bättre med EV sales to enterprise value och så vidare. Så det är lite, tänka lite mer på att välja mätpunkter som passar alla olika industrier och olika typer av bolag. Och sen så ska jag säga att det som skiljer mest är det här som jag kallar craftsmanship alpha, det vill säga implementeringen. Hur kan man minska turnover? Som ett saying jag har, alpha is uncertain, transaction costs are for sure. Så försöka minska den, försöka utnyttja jag kanske små supply demand imbalances i ombalanseringar. Ser man att någonting är väldigt överköpt på kort tid, så kanske man ska vänta med en ombalansering. Är det väldigt översålt, så kanske man kan plocka upp lite extra för att utnyttja tillfälliga dislocations.
Och hur kommer du fram till dina multifaktorer?
I grunden ligger ju så här stor litteraturanalys, skulle man väl säga om man är forskare. Men det är ju egentligen för att försöka, vad har framgångsrika människor gjort? Och sen försöker man tänka på vad är det för grundregel de här utgår från? Och då är det ju väldigt bra inspiration att kolla på fundamentaler, diskretionära investerare och se vad är det de har hittat som funkar. Så det ligger, liksom lyssna på intervjuer, läsa böcker, läsa artiklar. Till exempel så tycker jag han Pontus Dackmo, stockpicker. Han är inte kvantitativt, men att lyssna på en sån som honom prata om sin process gör ju att man kan själv hitta, finns det någon beslutsregel där jag kan fånga till någon grad? Men en regel.
Finns det någon risk här att man går på för många olika faktorer, vilket ja, egentligen begränsar ens alfa?
Absolut, och det är, liksom, det är lite det som för- och nackdelen med detta, för att om man nu tror att det finns en faktor som är bättre än andra, då klart att då löper du risk för det. Men jag tror att värde, kvalitet, momentum över tid är ungefär, momentum tror jag alltid är bäst, men säg över tid att de är ungefär lika bra. Men de är också okorrelerade mot varandra. Vilket innebär att när momentum har ett väldigt bra år så kommer värde kanske ha ett ganska sådär, eller kanske ett lite dåligt år. Och då försöker jag jämna ut den här kurvan lite mer. Och det är väl det jag pratade om på Twitter lite grann. Det här med att jag är ju kanske mer besatt om andra på sharp kvot och informationsratios. Och det har igen med att jag är en ganska svag människa som kommer att ge upp vid för lång drawdown. Jag kommer inte orka med 6 års underprestation, troligtvis.
Okej, så du går emot lite det här populära, det som varit väldigt populärt de senaste åren att prata om är ju att man föredrar en lump payout för en smooth curve. Och du går egentligen tvärtom där.
Ja, precis. För jag tror också det där är väl lite ett symptom på att det var ju ganska eng. Alltså, klart, om man kan ha både också är det ju toppen. Men jag tror att det är en risk det här att när de här dunderåren då som har varit, 2021 som var otroliga år, så blir det lätt att man blir lite fartblind. Och jag tror att det såg man väl nu förra året att de som hade den här lampstomtänket, nu sitter man där med en stor drawdown och sen så kanske man händer någonting privat, man kanske vill flytta och så kan man då bli begränsad. Så detta gör jag också då även för att min familj och de runt omkring, men vi ska kunna ha kapital att leva på.
Och det där är ju intressant. Jag tänker också att det bygger lite på att det är olika typer av strategier. För som du säger, handlar man till exempel efter momentum och så, då jagar man ju alltid. Då är ju tanken också att man ska ha en trendande, alltså att portföljen ska trenda uppåt också så att säga. Och inte få stora drawdowns. Medans får man stora utbetalningar ibland, det handlar ju, då är det ju att man har hittat någon form av värde som övriga marknaden inte har sett. Men jag tänkte bara apropå just momentum och värde, jag tänkte på det du sa förut att ja, men du såg att det som man kan tjäna pengar på, det är att man ser någonting som kostar mindre än vad det är värt. Det är det klassiska värdeinvesteringsupplägget. Men hur kan man få ihop det med momentum? För det får inte riktigt jag i mitt huvud. Momentum väldigt ofta gör ju att man kanske köper det som är dyrt men som fortsätter bli dyrare.
Ja, precis. Och det är lite det där, jag har satt och funderat mycket på detta, vad är momentum? Och jag har kommit fram, jag har väl någonting som har sagt ibland att momentum är den mest fundamentala strategin. För jag la upp något inlägg igår, i tisdags då, om just vad är det som händer med värde och momentumaktier, vad kommer avkastningen från? Vad kommer från multipel expansion eller kontraktion och vad kommer från vinsttillväxt? Och momentumaktier upplever en multipelkontraktion. Så de blir inte så mycket dyrare, utan det är att vinsttillväxten är högre än vad marknaden har prisat in. Och den mest accepterade anledningen till att momentum existerar i litteraturen, det är att det är en underreaktion på nyheter. För vi prisar inte in tillräckligt snabbt en bra nyhet eller en bra rapport. Så jag skulle säga att det fångar en felprissättning där också.
Ja, men det är faktiskt intressant, för att de här senaste åren när det har varit väldigt goda tider på börsen, då har vi ju pratat mycket om tillväxtbolag, och ofta har det varit så att okay, det här ser väldigt dyrt ut. Mycket av case bygger på att multiplen håller sig på samma nivå i alla fall. Det är ingen som förväntar sig att den ska gå upp, multiplen, som säger ingen multipel expansion. Förhoppningsvis heller ingen kontraktion annat än att vinsttillväxten ökar dem. Så det är intressant. Jag såg just det inlägget som du pratade om, som du skrev också. Det var väldigt kul. Jag hade faktiskt noterat det, att investerarfysikern som varit med på den tidigare, han hade ju kommenterat någonting som jag tyckte var väldigt klockrent sammanfattat. Han sa att värde och momentum är under- och överreaktion på nyheter och bra komplement. Tyckte jag var ett ganska roligt sätt att sammanfatta det på. Men Hur urskiljer man brus från faktiska signaler? Apropå inlägg som du har gjort. Du skrev också för några dagar sedan, lade ut grafer från någon forskningsartikel där de hade genererat egentligen bara ett antal aktiekurvor. Rent brus helt enkelt. Och det är väldigt lätt att direkt med ögat se trender i det och mönster. Och såklart, och det är det man gör med teknisk analys. Så var liksom... Det känns som svåra grejer. Hur skiljer man liksom brus från faktiska signaler också i de här systemen? Hur kan man filtrera bort saker som är ointressanta?
Ja, precis. För det är en hel vetenskap i sig. Men så i den... Vi kan ta det två delar där. För där i den grafen så är problemet att det är icke-stationära processer, kallar man det. Ett aktiepris är en icke-stationär process, det vill säga att fördelningen ändras med tiden. Och då gör det att det lurar ögat att se trender som faktiskt inte existerar. Utan då gäller det att försöka konvertera den här icke-stationära processen till en stationär process. Det är nerd speak från att liksom...
Ja, precis. Förklara för, som att en som femåring förstår.
Ja, precis. Men det är den tekniska. Hela den handlar om att istället för att kolla på pris så kan man kolla på avkastning. Och sen så finns en hel mängd statistiska tester man kan göra. Dick Fuller är en klassisk. Men vad man kan också göra, som jag gör då, det är att jag tror över tid och i genomsnitt så finns trender. Så då väljer jag att ta ett diversifierat bett och sen så de som ser ut och trendar mest, och sen så accepterar jag att jag har rätt 50-55% av gångerna. Men så hoppas jag på att så siktar jag på att profit to loss då är så pass bra att man får en positivt väntevärde.
Och det är väl egentligen ett rimligt bett som du säger, att man ändå, ja, men jag bettar på att trenden faktiskt är korrekt. Och så tänker jag av den enkla anledningen att det är lätt i ett forskningsrapport liksom skriva om generera brus, men på aktiemarknaden så är det ju inte brus, om du förstår mig, utan det är ju fortfarande ett aktiepris. Precis. Och den styrs ju helt enkelt av vad folk prisar in i aktien.
Så. Precis, och ett annat bra kommentar jag fick på den här, det var av Quantseeker, en väldigt skarp kille eller person, som sa det att om du villkorar priset på en händelse, så du villkorar prisuppgång på, eller nedgång för den delen, på en händelse, vinstvarning, rapport, då minskar också brus. För då har du isolerat en kausal effekt. Nyhet leder till reaktion och då vet du att det är den här det kommer ifrån. Och det är det som jag också har skrivit mycket, en del om innan här, som kallar earnings breakouts, som Kulla Maggie till exempel handlar på. Köp det som går upp på rapport.
Ja, och där har man ju sett också historiskt att det brukar trenda också. Om inte några dagar så ibland till och med längre än så.
Ja, precis. Och jag har testat så trendar det upp till ett år efter en bra, bra rapport. Så, och det, men också ett annat exempel på vad man får inspiration ifrån. Kulla Maggie, inte så kvantitativ, men det finns många nuggets att hitta från olika investerare.
Han är riktigt duktig och det hänger väl ihop lite, kan jag tänka mig, om man försöker tänka vad är det bakomliggande effekten då också av att man får en bra rapport. Och det är ju ofta så att ett bra företag tenderar att fortsätta gå bra över tid och ett dåligt företag brukar tendera att gå dåligt. Det är ju väldigt sällan turnarounds och så funkar, och det är ganska sällan också det går att korta någonting, ett bra företag så att säga.
Nej, precis vad det är Buffett säger. Ser du en kackelack, alltså det är nyheter som kackelackor, ser du en så kommer det komma flera.
Men rent när det kommer till att urskilja värde och momentum, vad rent tekniskt, om man ska säga, definierar det här? Använder du någonting som när MA50 korsar MA200 för att urskilja att det är i en momentumtrend, eller är det något annat?
Jag är ganska enkel av mig. Jag bettar ju alltid bara på något som kallas cross-sectional momentum. Så man kollar aldrig på en aktiens egna trend, utan i relation till andras. Så, man, så då blir det ju så, till exempel, vad har gått upp med senaste 12 månaderna. Sen så tror jag att det finns ganska mycket bättre sätt att mäta detta. Ett snabbt exempel på detta är just earnings breakout, som vi nämnde tidigare. Istället för att bara kolla på vad har gått upp med senaste 6 månaderna, då kan man kolla på vilka har haft bäst rapportreaktioner. senaste tiden. Det finns lite olika sätt som man kan mäta på också, men som är kanske lite mer tekniska.
Så det handlar egentligen någonstans om en prisuppgång man vill mäta?
Ja, men precis. En prisuppgång. Och sen är frågan då prisuppgången kommer, är brus? Är det slumpen som har lett till detta? Eller är det någonting annat som inte är kopplat till företaget? Men exempel är ju som 2020 när högbeta-aktier, det vill säga aktier som går upp mycket när börsen går upp och går ner mycket när börsen går ner. Och om du då bara kollar på vanligt prismomentum så kommer du då att köpa på dig en väldig massa högbeta-aktier. Och sen när dippen kommer så kommer du sitta där med en väldig massa högbeta-aktier. Så då kan man till exempel då justera bort beta-exponeringen och försöka isolera den idiosynkratiska delen som bara förklaras av den specifika aktien. Och då så kommer man undan det problemet lite grann.
Det låter ju dock ganska svårt att göra, eller? Hur lyckas man med det?
Alltså det låter svårt. Vi statistiker är duktiga på att hitta svåra ord för lätta saker. Så att vi har kvar vår jobb. utan det om man kan linjär regression och kan Excel så är det enkelt.
Men jag tänkte på, du pratade om kursutveckling på ett år. Det finns en klassiska strategi när man pratar om sammansatt momentum. Mm. Och jag vet även på Börsdata gör de ju också så på deras. De har ju en hel del inbyggda strategier där man ofta kan inkorporera just momentum. Då brukar man ju mäta på samma sätt, att man mäter över flera tidsperioder. Är det någonting du ägnar dig åt också? Man till exempel kombinerar liksom 3 år, 6 månader, 1 år till exempel.
Absolut. Jag tror väldigt mycket på det här composite metrics i alla sätt. Istället för att mäta värde på ett sätt så kan man mäta på 10 sätt. Och istället för att mäta bara på ett sätt, mäta momentum på ett sätt och på en horisont. Och för inte mäta momentum på 3 sätt och på 3 horisonter. Så du har 9 olika mätpunkter. Så det är gratis. Det är en gratis lunch. Absolut.
Ja, och det är svårt här. Nu går vi nästan runt här helt i en cirkel. För då kommer vi tillbaka till det här med just en eller flera saker man vill mäta på. Och det är intressant det där. För vi har pratat om det en del tidigare i podden. Att vi själva har gått lite från att man i början gjorde det väldigt enkelt. För man kanske inte visste så mycket. Man läste på om PE-talet. Tänkte man, ja, det verkar bra. Så sorterade man enbart på PE-tal. Och trodde att det skulle räcka. Sen när man lärde sig mer, då inkorporerade man mer grejer. Till slut hade man liksom så mycket olika multiplar och nyckeltal man tittade på. Så man visste inte ens var man skulle börja. Och då har man nästan gått tillbaka strängt med PE-tal. Men att man förhoppningsvis har någon form av kvalitativ analys också. Och ser att okej, okay, det här och det här gör bolaget. Och jag förstår bolaget någonstans. Och så kan man hitta ut. Det är lite intressant, för jag tycker att det är kul också. Vi pratar om Magic Formula. Där använder man ju 2 multiplar, eller 2 nyckeltal, förlåt. Och det är ju egentligen väldigt då simpelt, så att säga, att ha bara 2. Sen kom ju, tänker jag, vad heter han då? Carlyle, som skrev boken Acquires Multiple. Mm. Som dessutom sa att, okej, men vi kan ta bort ROI, så vi behöver inte Return Invested Capital. Vi kan ta bara EV/EBIT, det är väl han. Och då lyckades han överprestera till och med. Magic Formula. Så tror du att det finns en risk där kanske att man sitter med för många olika nyckeltal att titta på det också? Alltså, hur avgör man egentligen den? Gör man den avgränsningen eller värderar de mot varandra, eller hur?
Ja, nej, precis. Och det är det här jag som kallar complexity bias, kallar jag det. Att människan i sig, vi tycker om komplexa saker framför enkla saker. Så jag tänker, jag försöker göra det så enkelt som möjligt men inte enklare, om det är make sense. Så det, jag försöker tänka, om vi kan ta värde där som EV/EBIT eller vad man ska mäta på, så kan man försöka tänka igenom på vad är det för blind spot varje multipel har. Men PE till exempel, då är det ju inte då fångar det ju inte heterogena kapitalstrukturer längre. Om ett bolag har väldigt hög belåning gentemot ett annat så blir det svårt att jämföra. Olika skattesäten gör ju att det kanske är svårare, då är det ju EBIT en bättre.
Precis, och det är rätt intressant att det är med komplexitetsbias känner man verkligen, och det är ju lite samma problem man pratar om med DCF också. Det är ju en väldigt komplex uträkning av någonting, vilket gör då att man pratar ju om att kommer inte ihåg exakta citaten, men säger vi att ja, man har hellre ungefär lite rätt än väldigt exakt fel.
Precis.
Och så blir det ju ofta med en DCF, att eftersom man har räknat det så pass komplext och så specifikt, då litar man mycket mer på det svaret man har fått ut också. Jag tänkte på också på Det här med curve fitting är ett vanligt problem. Det vill säga, okej, okay, vi försöker ta fram då en modell. Vi försöker hitta till exempel det perfekta nyckeltalet och vi landar i EV/EBIT, för den har gett bäst avkastning om man sorterade på det de senaste 30 åren till exempel. Då finns det ju en mängd saker då som kan bli tokiga där, eftersom du har tittat på en viss specifik period. Hur undviker man ett sånt problem med curve fitting? Det vill säga att man anpassar modellen efter en specifik given period. Liksom.
Alltså det finns ju ett långt och tekniskt svar på detta. Man kan ju använda diverse metoder. Men så kan man nog också vara lite pragmatisk och säga att någonting måste make sense innan man testar det. Och det var det som till exempel Joel Greenblatt gjorde innan han testade Magic Formula. Han tänkte, varför skulle detta funka? Hur skulle det funka? Och sen så tänker han, jo, men jag hittar billiga bra bolag. Så hans första test han gjorde var Magic Formula. Och sen så gäller det att vara ärlig mot sig själv och säga, jag ska inte försöka peta för mycket. För om vi säger att jag gör ett test, jag säger jag köper alla aktier som är över MA30. Funkar inte, så går jag till MA35 då. Sen, som vi kallar grid search, jag testar alla parametrar i kvadratrymden. Då kommer du få någonting som är väldigt overfittat. Men det kommer se väldigt bra ut, den här realiseringen du har på ditt backtest. Och det är för att du inte har justerat för antal tester du gjort. Och om man då pratar inom farmakologi, som är min huvudsyssla, så är detta någonting vi jobbar mycket med. Vi måste räkna varje försök vi gör att bevisa någonting. Så det är en punkt. Nästa punkt, det är att för mig så kan ett backtest bara motbevisa någonting. Och aldrig bevisa någonting. Bara för att jag visat att det funkar att köpa aktier som är kopplade till frukt, som Apple. Det betyder ingenting om framtida prestation. Så jag ser allting som att försöka falsifiera en procedur. Så kan jag försöka få... Och detta kommer från det Nassim Taleb's tänk om, och Karl Poppers tänk om asymmetrin av kunskap. Att jag kan villkorligt acceptera någonting ibland, men det handlar framförallt om att försöka motbevisa saker inte funkar. Så det är liksom bara ändra det tänket lite.
Jag tänkte på en sista grej här innan vi ska bli lite konkreta, tänkte jag också på hur man faktiskt själv kan dra igång kanske med kvantitativ handel. Jag tänkte på en grej du har skrivit mycket om på senaste tiden, är det här med ombalansering av den här portföljen. Om man följer en strategi så måste man ju ibland ombalansera. När väljer man in en ny aktie till exempel och slänger ut någon gammal, då kommer man in på också begreppet turnover, alltså hur ofta vänder du de innehav du har i portföljen. Och det drar ju såklart också med sig handelskostnader, så att rent logiskt tänker man ju att desto mer sällan man ombalanserar, desto mindre handelskostnader får, alltså courtage och växlingsavgifter och så vidare. Men samtidigt så kanske då inte är de bästa aktierna i din portfölj helt enkelt. Vill du fördjupa lite kring den biten?
Ja, precis. Ja, för det där är ju så, det här området jag kallade för craftsmanship alpha. Det här hur du har en idé, momentum eller värde, och sen hur implementerar du den här på bästa sätt. Ja, precis. Och det är en kostnad att inte ha de optimala positionerna idag. Det är
alternativkostnad.
Alternativkostnad, precis, det var ordet. Då istället för att, i och med att turnover betalas i procent utav portföljen, så det är antal transaktioner spelar egentligen ingen roll. Så är det i regel bättre att göra många små transaktioner än få stora. Så att istället för att du tar binära beslut, nu säljer jag av en hel position och tar på en hel position, så kan man visa då att det är liksom leder till lägre turnover och högre avkastning att faktiskt ta mer kontinuerliga beslut över tid. Och detta är ju, har en till fördel som jag inte pratat jättemycket om, men det är ju det att varje transaktion blir i mindre storlek, så är det ju en väldigt mycket mindre del av dagsvolymen. Och nu när dagsvolymen, på likviditeten på börsen är ju snustort där ute, så är också det en stor fördel.
Det är alltså bättre att då, vad sa du, skala in och ut ur de positioner man har? Ja, förklara exakt vad du menar.
Ja, precis. Så istället för att du tar att jag har en värdestrategi som jag ombalanserar varje år, och så så tar jag ett helt binärt beslut att nu är uppdaterat till en helt ny portfölj. Jag ombalanserar från portfölj A till portfölj B med 100%. Så vad du kan göra istället då är att du ombalanserar lite grann varje månad. Så att du har ett, istället för att ombalansera till 100% till den nya portföljen, så kanske du ombalanserar med 30% till den nya portföljen varje månad.
Just det, så då är jag med. Så då tittar du fram, låt säga att vi screenar fram. Vi kör Magic Formula, vi får ut de här 10 aktierna ska äga. Om en månad så kollar jag igen och då, okay, då är det att de nu topprankade 10 aktierna, vara då 5 kanske är nya, säger vi. Då flyttar man till exempel 30% från de som ska ut till de nya som ska in då, helt enkelt.
Precis. Och det gör ju då att det finns en kille som har drivit en fond i USA som heter Corey Hofstein. Han pratar mycket om det här rebalancing, timing, luck. Hur mycket kan en avkastning skilja beroende på ombalanseringsdatum? Och det märkte man ju förra året att det var rätt mycket. För att säga att du hade en momentumportfölj. Och sen så kommer den här oljehåsen. Och så ska du vänta 3 månader på att den ska... Om du ombalanserade en månad innan eller senare kommer väldigt stor påverkan. Om du var med på International Petroleums 200%-resa eller inte. Så det är också ett sätt att minska den här turen man kan ha om du ombalanserar på ett bra eller dålig dag.
Ja, för det där har jag funderat mycket också över, just det sätt som är ett stort problem. Och jag vet att när vi skrivit på Twitter om, efter lyssnarfrågor, så fick vi bland annat en fråga just om det här med, kan det bli problematiskt liksom om för många följer samma strategi? Och ja, det är klart att det kan det ju, men det beror lite på, som du säger då, volym och sådana saker också. Och det är ganska otroligt att exakt alla följer samma strategi. Men däremot så känns det också som att det borde finnas en påverkan på datum. Det känns som att det kanske är ganska vanligt att man ombalanserar den första varje kvartal, eller den första varje månad, eller den första varje år. Jag vet att i USA har det ju varit väldigt vanligt att man tittar mycket på det här just med i slutet på året till exempel, så är det många som gör ombalanseringar av skatteskäl. Det brukar ju göra att det kan bli ganska stora rörelser till exempel i slutet på december och sådär. Det har vi inte på samma sätt i Sverige nu med ISK, men... Ja, men det är ganska intressant, men hur jobbar du då till exempel med turnover? Alltså, vad är en rimlig till exempel procentsats och hur ofta ska man kolla och så vidare?
Alltså, jag tycker ju att man egentligen så kan man kolla varje dag. Kan man göra. Jag tror inte det finns så stort värde i det. Jag kollar varje månad. Kanske ska jag gå över till varje vecka för att minska market impact ytterligare. Så det finns inget, så länge man har de här metoderna för att hålla ner turnovern på rätt sätt, så är det inte så himla stor kostnad. Men som du säger, den verkliga kostnaden är ju då market impact, de här frictions. Och att andra har samma strategi som dig. Det är de verkliga kostnaderna. Och liksom den strategin som folk använder mest är ju den passiva strategin. Och där har man börjat se att den har en väldigt... Alltså passivt sparande har en väldigt märklig effekt på börsen. Det blir väldigt märkliga distortions den 25. Du ser de här tydliga flödena från pensionsfonder och target date funds. När de roterar fram och tillbaka mellan aktier och obligationer. Så de här grejerna ska man nog vara vaksam på, skulle jag tro.
Och en liten uppföljningsfråga där. Hur gör du själv med... När det kommer till allokering av innehav, sizing och så vidare, hur tänker du kring det? Är det lika viktat eller kommer olika innehav ha olika viktningar i portföljen?
Absolut, det är också en bra fråga. Jag tror att man ska sizea efter edge. Så om jag tror att aktie A ska gå bättre än aktie B och aktie B ska gå bättre än aktie C, då vill jag ju ha mer i aktie A. Och om du lika viktar så säger du ungefär att du tror att alla kommer gå lika bra, men vi alla har ju en syn. Om du rankar aktier eller om du är diskretionär så har du oftast en lista på vilken ordning i alla fall du tror att de ska vara i. Så det är nummer ett, att jag viktar, att jag signalviktar kallar jag det. Men nummer två är också att jag kollar lite på varians och korrelation. Har jag bara massa oljeaktier i portföljen så vill jag ju att... Om jag har 8 oljeaktier utav 15-20, då vill jag att de kanske inte ska stå för 50% av kapitalet. Så då blir de nerviktade. Eller nu till exempel, ett annat exempel är, jag har Lundin Gold. Och den har ju väldigt låg korrelation till börsen och väldigt stark korrelation till guld. Och då blir den uppviktad för den har en diversifierande förmåga för portföljen.
Men du försöker ha cirka 15-20 innehav åt gången?
Ja, det är någonstans där. För det för att kunna slå index så måste du också vara annorlunda från index. Sitter du med 100 så är det svårt att få tillräckligt hög aktiv risk, som man kallar det. Det vill säga hur mycket din avkastning skiljer sig från index. Så det är liksom den här, vad kallar man det? Tracking error. Och så där. Det man måste ha det för att kunna tjäna pengar.
Ja, verkligen. Finns det fall då du känner att du rör dig ifrån din egna modell? Det vet jag ju till exempel att Jim Simons själv diskuterat, bygger upp den här modellen som nästan till felfri, men liksom hans psykologi är sån att han försöker få liksom missbevisa den och liksom gå in och vill trada själv, och hans egna traders måste stoppa honom.
Alltså, jag har ju gjort detta, och jag har gjort det ganska intressant experiment, för att jag försökte skriva upp vilka aktier tror jag mest på i min portfölj efter de kommit in, och jag har ju inte bara slumpmässigt fel, utan jag har liksom mer än slumpmässigt fel, så jag vet att jag vill tro att jag har så pass bra självinsikt att, igen, som vi pratade om innan podden började, att man George Costanza hedgar sig själv, att man försöker, man vet om att man är den dummaste människan som har gått här, och sen så gör man tvärtom, så
Om man ska konkretisera det här lite då, för en lyssnare som lyssnar nu, som inte är statistiker, vi får ändå utgå, det känns ändå ganska statistiskt säkert att alla våra lyssnare, majoriteten av våra lyssnare inte är statistiker. Ja. Vad skulle du ge för tips liksom, hur kommer man igång med en kvantitativ strategi egentligen?
Börja i någon ände. Hur äter man en elefant? Jo, i små bitar. Så jag skulle sätta magic formula, sammansatt momentum. Börja någonstans och vara nyfiken och försök motbevisa sig själv. Och om man pratar om var hittar man idéer någonstans? Jo, men lyssna på poddar som Market Makers, eller lyssna på Kulla med AG, och hör av dig till mig om du vill ha lite tips på grejer. Snacka med folk. Och folk är generellt väldigt öppna. Jag kommer ihåg att jag skickade ett e-mail till en fransk hedgefondförvaltare, och han svarade jätteglatt tillbaka med lite tips. Så folk, ställ frågor, var öppen. Men ta ingens ord för det, utan försök liksom komma fram till saker själv.
Har du några rekommendationer på verktyg att använda förutom Excel, som jag gissar på att du är en flitig användare av?
Ja, jag är en sån Excel-vägrare faktiskt. Python och R är det enda jag använder, men Excel går nog också, det är väl vad folk säger.
Då är det frågan här, som statistiker, vad föredrar du, R eller Python?
Alltså jag måste ju säga R. Det är ju
klassiskt statistikverktyg.
Ja, precis.
Alla andra skulle svara Python.
Absolut. Ja, men man är emot vals. Lära sig R eller Python om man vill lära det. Jag vet att Gruvis på Twitter, han håller på att sätta sig och lära sig programmering nu. Och det finns jättemycket bra resurser för att lära sig det. Men sagt, det behövs inte. Om du vill bygga en magic formula-modell eller någon värdemodell, så räcker ju Excel eller till och med papper och penna kan räcka.
Det kan ju också vara ett bra sätt att börja på, för du kan ju väldigt snabbt bli up and running med någon modell som du sen kan pivotera över in i Python.
Absolut.
Tänker också på, det har ju varit väldigt mycket prat senast tiden nu om AI, och då förstås fokus på ChatGPT. Hur tror du sådana verktyg spelar in det här? Är det någonting du använder av? Jag tänker kring machine learning, och det finns ju mycket inom det, just problemet med Python finns det väldigt mycket machine learning bibliotek. Även sett nu det senaste är ju AutoGPT, det vill säga att du bygger en, du använder ChatGPTs API egentligen i Python, och då kan få en bot som själv genererar promptar till sig själv, så att den blir helt autonom så att säga.
Ja, precis. Jag har ju hållit på en del med det där och byggt lite machine learning-modeller. Men så testar man det out of sample, och vad out of sample menas här är ju på data som modellen inte har sett. Och då blir resultatet inte jättespännande.
Och då bygger det egentligen på det här vi pratade om med curve fitting. Det vill säga den har optimerat för just den data du gav den, eller hur? Och när du gör någon annan data så visar det inte samma resultat. Mm.
Machine learning, jag forskar en del inom machine learning, publicerat en del inom det och använder det dagligen. Men just i finans är det svårt, för att marknaden är alltid samma, men också alltid annorlunda. Det ändrar sig hela tiden, och det är svårt att få en modell att generalisera, som man säger, till, till framtida data. Och det har man sett många hedgefonder som kvantitativa machine learning hedgefonder har ju gick under corona. Medan de här klassiska trendföljarna som bara köper högt och säljer lågt. Enkla regler faktiskt överlevde.
Och vad tror du framöver med AI? Många som, det är ju väldigt hypat, det är en sjuk hype-cykel nu, det ser man ju på Nvidias aktier till exempel. Men många tror ju till exempel att det här kommer kunna innebära en edge för investerare. Du verkar rätt tveksam. Tror du att det kommer ändras framöver?
Alltså man måste nog vara medveten om det. Men som jag sagt, som vi pratade om innan här, så allt det handlar om vad dina motparter i marknaden har prisat in. Så att om de andra, så måste nog vara medveten om det. Men jag är tveksam, men jag kommer försöka falsifiera min hypotes om att det inte funkar. Men jag tror att det kan finnas en del saker som kan funka på. Jag tror att, till exempel vet jag att Verdad Capital, en amerikansk hedgefond, de använder det för att prediktera fundamental data. Så vad är sannolikheten att det här bolaget kommer betala av skulder i år, till exempel. Så den typen av use cases tror jag på. Men att mata in priser i en sån och sen spotta ut sig, det tror jag blir svårt.
Tror du kan, om allt fler skulle börja röra sig mot machine learning, tror du att det skulle kunna öppna upp mer för till exempel retail-investerare att faktiskt kunna hitta alfa i marknaden, likt hur man har sett nu med passiv investering och öppnat upp för aktiva investerare?
Precis, det tror jag. Och det är samma, om en grupp människor har ett beter sig på samma sätt, då skapar det ju ett flöde som man kan utnyttja. Och det är, folk pratar om samma sak med optioner. Alla som köper market makers som Delta Hedgear pratar man om under GME-håsen. Där pratar man om gamma squeeze. Det är samma koncept när en stor mängd aktörer gör samma sak på samma tidpunkt, så finns ju alltid möjligheter.
Du nämnde en hel del bra källor och folk följer på Twitter och så vidare, men har du också några böcker att rekommendera?
Absolut. A Man of All Markets av Ed Thorpe. Klassiker. Det var ju han, bra matematiker som kom på Black-Scholes-formulan innan den blev känd. Och sen istället för...
Han var ju också en av de första att knäcka kasinon.
Ja, precis. Ja, men det är en sån klassisk riktig king, som jag ska säga. Det är en skön kille liksom. Knäcka kasinon och sen så kom han på Black-Scholes-formulan. Istället för att ta Nobelpriset så såg han till att bli snuskigt rik. Så det kan man bara respektera. Market Wizards böckerna tycker jag är bra. Mycket inspiration. Framförallt Hedge Fund Market Wizards och Stock Market Wizards. Sen så är ju... för där är faktiskt Joel Greenblatt med bland annat. Och William O'Neill. Sen så tycker jag att den här, vad heter den nu igen? Fool by Randomness av Taleb är bra. Just för det, som pratar om att hur ser det till att du inte blir lurad av slumpen? Hur ser det till att du inte att liksom vara tveksam och kunna granska kritiskt? Så de tre, eller Market Wizards är ju några stycken, men de tycker jag är bra.
Och ska vi ta vår sista standardfråga också, Fabian?
Ja, vad är din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt dig av dem?
Min bästa investering, det var ju Sinch 2020. 1000% eller vad det var. Lärde mig absolut ingenting.
Vad hade du velat lära dig av det?
Jag vet inte. Jag tror you either get richer or wiser but never both, tror jag på. Så att jag inte. Sen så var det värsta så här, det är väl de här ett gäng, men ett Reno Norden 2014 vad det var. Saker som ser vad som händer när man, och där lärde mig det här med riktiga value traps. Någonting ser billigt ut och sen så åker man på en derivatsmäll på 600 miljoner på ett bolag som man trodde samlade pantburkar, men som tydligen på med derivat också. Där ser vi dem.
Och vart kan man följa dig förutom Twitter förstås? Det kommer väl enkla beskrivningen. Har du någon annan ställe du vill att man följer dig? Eller är det Twitter som är det huvudsakliga?
Ja, det är Twitter. Men sagt, om det är någon som har några frågor, vill ha lite tips eller bara vill snacka eller ta en öl i Göteborg, så är det bara att höra av er.
Det finns ju något klassiskt ett statistikerskämt. Ja. Fast det kommer jag inte på. Jag kommer på det här med det är tre logiker som går in på en bar. Den första bartender frågar till den första: ska du ha en öl? Och säger han: jag vet inte. Så frågar den andra: ska du ha en öl? Jag vet inte. Och så frågar den tredje: ska du ha en öl? Ja.
Det är, är det så, eller? Jag tycker det är roligt på riktigt. Så, det är skämtet. Nej, men Twitter är det som gäller. Och om det är, sagt, jag försöker svara på alla DMs jag får, och jag rekommenderar gärna och bollar idéer med folk. Det är bara kul.
Grymt. Då säger vi stort tack för att du gästade podden.
Tack så mycket.
Ja, inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var inne, eller gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter och iucaps@marketmakers.se. Podd. Och vi får ju se nu, nu har ju Substack lanserat sin egna Notes-sida som ska vara lite konkurrent till Twitter. Jag ser allt fler från, i alla fall amerikanska fintwit börjar röra sig över dit. Så i framtiden också kan du kanske kontakta oss på notes@marketmakers.com.
Ja, jag såg att Twitter hade börjat markera Substack-länkar som suspekta eller som skadliga, så att folk inte ska våga klicka på dem. Kanske som svar på just den här lanseringen av en konkurrent.
Ja, jag tror de har tagit bort det nu, för det fick ju rätt mycket backlash med tanke på att många använder just Twitter för att, många liksom rätt intressanta personer använder ju Twitter för att marknadsföra sin Substack.
Precis, nej, det verkade lite idiotiskt och känns inte som ett helt kanske rätt konkurrenssynpunkt heller. Men de har gjort mycket konstiga saker. Det är ju väldigt mycket nu kring Twitter och Elon Musk. Han bytte ut, som vi sa den veckan, Twitter-loggan mot Dogecoin-loggan. Han har ju flyttat över allt till ett nytt bolag som heter väl X bara, tror jag. X-Corp eller någonting i den stilen.
Going back to his roots med, hans första bolag heter väl X?
X.com, precis. Ja, som gick upp en PayPal. Sen bytte han ju namn kort tag på Twitter till Harry Balls. Och nu senast så drog han ju något skämt om BBC, och då kom det lite en reporter från BBC och sådär. Och det får man väl googla om man inte vet, förstår det skämtet. Han håller på mycket spännande grejer.
Han var ju också med i en intervju igår. Vi spelade in här onsdag 12. Och då sa han att han var ju också villig att sälja Twitter till sitt inköpspris om det skulle finnas en köpare. Så det är inte guld och gröna skogar där.
Nej, det är lite rörigt i den mannens huvud ibland. Men sist, men absolut inte minst, så vill vi säga stort tack, kära lyssnare, för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.